you love the Lord?
Älskar ni Herren?
Amen. Praise the Lord. It's good to be in Sweden again.
Bra att vara tillbaka i Sverige igen.
As the pastor has said, I've been here many times since 1973.
Som pastorn redan har sagt, jag har varit här många gånger sedan 1973.
And I have always felt the blessing of the Lord as I have come here.
Jag har alltid hittat Herrens välsignelse när jag har kommit hit.
And the Lord just worked this out where we could come here. We were coming anyway.
Vi skulle komma hit hur som helst, men Herren ordnade så att vi kunde komma hit till Kristinehamn.
And I hope what we share with you will be a blessing to you.
Och jag hoppas att det vi delar med oss här kommer att vara en välsignelse.
I told Bjorn a couple of days ago.
Jag sa till Bjorn för några dagar sedan.
I said, this is what I normally preach out of right here.
Det här predikar jag vanligtvis.
This is my regular sermons.
Mina vanliga predikningar.
And this is for the short sermons.
Det här är för de små predikningarna.
So, when you see this book come out, you're in trouble.
När ni ser den här stora boken så vet ni att nu är det problem.
Turn with me to the book of Matthew, chapter 16, if you have a Bible.
Vi ska läsa i Matteus 16.
Beginning at verse 24.
Börja på vers 24.
Then said Jesus to his disciples, if any man come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.
Ja, ni kan nog kanske läsa. Jag har inte svenska bibeln framför mig här så att jag. Men Jesus. Hela avbredd.
I wondered if that was too much. Thought you might know that by heart.
Mm-hmm. Nej, jag kunde inte läsa den utan till så att jag får gå och titta. Sedan sa Jesus till sina lärjungar, om någon vill gå mina spår måste han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig.
For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it.
Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som har mist sitt liv för min skull, han ska finna det.
Let's pray. Father, thank you for today.
Tack Herre för idag.
And Lord, we ask that your power and your spirit will fill this place now.
Herre, ber att din kraft och din makt och din ande ska fylla detta plats idag.
And Lord, bless us with what you would say to our hearts.
Herre, välsigna dig med vad du ska tala till våra hjärtan.
And in doing so, glorify your son.
Och att du själv ska, och din son ska bli förhärligad genom det.
In Jesus' name. What I'm going to present to you is something that has been born in my spirit over a number of years.
Jag ska dela med er till er något som jag har varit i mitt hjärta under många år.
I have been a full-time preacher since 1963.
Jag har varit en heltidspastor sedan 1963. Jag har jobbat som heltid.
That's a long time.
Long tag.
And during that time, God has revealed himself to me several times.
Under den tiden har Gud visat sig för mig många gånger, uppenbarat sig.
In some very special ways.
På väldigt speciella sätt.
And I want to share some of that with you.
Jag vill dela med mig till er av det.
I won't go into how God did those things.
Jag ska inte gå in i detalj på hur han gjorde det.
We wouldn't have time for the sermon then if I described all of that.
Vi skulle inte ha tid för predikningen om vi gjorde det.
But I do want to share with you what God put in my heart.
Jag vill dela med er vad Gud har lagt i mitt hjärta.
We're going to start out by asking a couple of questions.
Ska börja med att ställa några frågor.
You don't have to answer me.
Ni behöver inte svara mig nu.
But I want you to think about it.
Jag vill att ni ska tänka på det.
I want you to allow your mind to grasp these things.
Tillåt ett sinne att få tag i de här frågorna.
One of the things I want to deal with today is the very concept of Christianity itself.
Det jag ska tala om lite grann idag är hela begreppet kristendom.
I want to deal with what makes a person a Christian.
Jag ska prata lite om vad det handlar om, vad det är som gör en människa en kristen.
Sometimes we think we know all of that.
Vi tror ibland att vi vet redan allt det där.
But sometimes the Lord has to explain those things to us as we go along.
Men ibland måste Herren berätta lite mer om vad det verkligen betyder.
I started out as a young child going to church.
Jag började när jag var väldigt liten och gick till kyrkan.
And during those particular years of my life, I attended several different churches.
Under den tiden i mitt liv så var jag med i många församlingar.
My family moved around a lot.
Min familj flyttade en hel del.
And I joined several churches.
Och jag var med i många församlingar.
And during that time,
under den tiden,
when I would join a church,
när jag gick med i en församling.
Now, I don't know how this church does here. But
jag vet inte hur ni gör det i den här församlingen. Men,
but every time you join a church in America, they baptize you.
Men varje gång du går med i en ny församling i USA så blir du alltså,
and I would go forward.
Och jag gick fram.
And the pastor would say, do you come by letter or profession of faith?
Och pastorn frågar mig, kommer du hit, har du ett brev eller kommer du hit för att du själv har tagit ställning att du är en kristen?
Well, I was a young person.
Jag var väldigt ung då.
I knew I didn't have a letter.
Jag visste att jag inte hade något brev.
So I would always say profession of faith.
Så jag sa därför att jag är på nytt född kristen.
And so they would sign me up.
Så då skrev de upp mig.
And they would baptize me.
Och så skulle de döpa mig.
I was baptized 5 times.
Jag blev döpt 5 gånger.
Before I ever knew Jesus Christ.
Innan jag ens kände Kristus.
Now, as I said, I was raised in church.
Jag var uppfödd i kyrkan.
My first memories are with the church.
Mina första minnen är med församlingen.
And I knew I had been taught the Bible backwards and forwards.
Jag visste Bibeln utan till och innan till.
But I had never really come to know Jesus.
Jag hade inte lärt känna Kristus.
And like I said, I was baptized 5 different times.
Jag var alltså döpt 5 gånger.
Every fish in the baptismal pond knew me by first name, you know.
Varenda fisk i jag döptes som kände mig personligen i tanken där.
Hard to translate.
Svårt att översätta.
But there was still a longing in my heart.
Men det fanns en längtan i mitt hjärta fortfarande.
And I didn't know why.
Jag visste inte varför.
I couldn't understand.
Jag förstod inte.
Until my wife, I had married by this time.
Jag var gift vid den här tiden. Då.
And my wife and myself were attending a small church in Atlanta, Georgia.
Min fru och jag var med i en församling i Atlanta, Georgia.
It was about that time that he was born.
Ungefär samtidigt som Jerry Jr. blev född.
And a man came and preached a very simple message.
Det var en man som kom och predikade väldigt ett budskap som var väldigt rakt på sak, helt enkelt.
And I'm so glad he did.
Jag är så glad att han gjorde det.
Because at that moment of my life,
vid den tiden, det ögonblicket i mitt liv,
I realized what I had been hungry for.
Så insåg jag vad jag hade hungrat efter.
And I got up and went down to the altar.
Jag gick upp och gick fram till altaret.
And the man invited me to know the Lord.
Mannen, han sa att han inte kunde lära känna Herren.
And I will never forget what happened to me.
Jag kommer aldrig glömma bort det som hände.
God's spirit came into my life.
Guds ande kom in i mitt liv.
This was February the 17th, 1960.
Februari 1960.
I knelt down at the altar.
Jag knäböjde framför altaret.
And I said, God, I'm tired of trying to be a Christian without you.
Gud, jag är rädd, jag är trött på att vara en kristen utan dig.
And I said, God, I'm not getting up from here.
Jag reser mig inte upp här.
They can go home and turn the lights off. I'm going to stay right
de
here.
De kan gå hem och de kan släcka alla lysen i kyrkan. Jag stannar här.
I'm not leaving this place.
Jag lämnar inte det här stället.
Until I know that you live in my heart.
Tills jag vet att du lever i mitt hjärta.
And the Lord did not disappoint me.
Och Herren gjorde mig inte besviken.
He met me right there, right then.
Han mötte mig där.
And I knew from that moment on.
Jag visste då från det ögonblicket.
That Christ was living within me.
Att Kristus levde i mitt hjärta.
And that became the very focus of everything that God wanted to say to my life later on.
Och det var fokuseringspunkten på allt det som Gud sa till mig senare i mitt liv.
What a shame it is to be raised in a church.
Sån synd att vara uppvuxen i en församling.
And to never experience the life of Jesus Christ.
Att aldrig uppleva Herren Jesus Kristi liv.
To have Christ come and really live inside.
Att verkligen ha Herren levande i sitt hjärta.
I'll get into discipleship here in just a minute.
Jag kommer bara prata om lärjungaskap lite senare.
But I have to lay a foundation for you to understand.
Jag måste bygga en grund först så att ni förstår vad jag säger.
I want you to understand what discipleship really is.
Jag vill att ni ska förstå vad lärjungaskap verkligen innebär.
I want you to understand that God is dealing with two lives.
Jag vet att ni vill att ni ska förstå att Herren talar här om två olika liv.
How many of you know that you have two lives?
Hur många vet om att ni har två liv?
If you are a child of God,
om ni är Guds barn,
and if the Spirit of God lives in your heart,
om Herrens ande bor i ditt hjärta,
then you have two lives.
Då har du två liv.
Jesus talked about it.
Jesus talade om det.
He said, if a man will follow me,
så att någon vill följa mig.
This is back in Matthew 16.
Hämtar alltså till Matteus 16 som jag.
He said, if any man will come after me,
om någon vill efterfölja mig,
He must deny himself, take up his cross and follow me.
Måste han förneka sig själv, ta upp sitt kors och följa mig.
Now, what does he mean by deny himself and take up his cross and follow me?
Vad menar han med att förneka sig själv, att ta upp sitt kors och följa mig?
Of course, he's talking about discipleship.
Han pratar här alltså om lärjungaskap.
In verse 25.
I vers 25.
And whosoever will save his life shall lose it.
Till den som vill rädda sitt liv ska mista det.
And whosoever shall lose his life for my sake shall find it.
Den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det.
That sounds to be a little paradoxical.
Det låter lite paradoxalt.
But it is not.
Men det är inte alls så.
Because we're dealing with what Christianity really is.
Det här pratar vi om vad kristendom verkligen innebär.
Christianity is not what you believe.
Kristendom är inte vad du tror.
Let me say that again now.
Ska jag säga det en gång till.
Christianity is not what you believe.
Kristendom handlar inte om vad du tror.
Christianity is the life of Christ within you.
Kristendom är Herrens liv inom dig, inuti
Now,
dig.
Certainly we believe things about that.
Det är klart att vi tror en massa saker om det.
But true Christianity,
men verklig kristendom,
is when the life of Christ comes into you.
När Herrens liv kommer in i dig.
That gives you the birth that God talks about of the Holy Spirit.
Det är det som ger helige andens födelse i dig.
How that Christ is, his life comes inside of you.
Hans liv kommer in i dig.
And so from that point on in your life,
från den tidpunkten i ditt liv,
you are constantly facing these two lives.
Så står du ständigt inför de här två olika liven.
You have the life of Christ within you.
Du har Herrens liv i dig.
And then you have the old life.
Och du har ditt gamla liv.
That life that was sinful.
Det livet som var syndfullt i dig tidigare.
Did you know that old life was sinful?
Visste ni att det tidigare livet i livet var syndfullt?
I hope you do anyway.
Jag hoppas att ni gör det i alla fall.
The reason that Jesus had to die.
Det är anledningen till att Herren måste dö, att Jesus måste dö.
Was because our old life was sinful.
Därför att vår gamla natur var syndfull.
Now this old life that we had, if we could have been good enough, Jesus would have never had to die.
Det är klart att hade vi varit goda nog så skulle Herren aldrig ha behövt dö.
You know, if we could have done things to earn salvation.
Om vi skulle ha kunnat gjort något för att förtjäna vår frälsning.
Jesus would have never had to go to the cross.
Behövde alltså Herren aldrig ha gått till korset överhuvudtaget.
But it was impossible for us to save ourselves.
Men det var omöjligt för oss att rädda oss själva.
That's why God gave us the law.
Därför gav oss Herren lagen.
Are you familiar with the law of Moses?
Ni känner till Moses lag?
There's the big Ten Commandments, you know.
Det är de tio budorden förstås.
But there are not just Ten Commandments.
Men det är inte bara tio budord.
Do you have any idea how many commandments there are in the Word of God?
Vet ni hur många bud det verkligen finns?
There are over 600 commandments.
Det finns över 600 bud.
And what does the Apostle James say about that?
Vad säger Jakob om det här? Aposteln Jakob.
James says.
Jakob säger.
If I keep the whole law.
Om jag håller hela lagen.
And yet I offend in one point.
Men missar en enda punkt.
Then I'm guilty of it all.
Då är jag skyldig till allt.
So how many laws do you have to break?
Så hur många lagar behöver alltså bryta?
Just one.
Bara en.
To be out of favor with God.
Så är du inte Herrens goda bok längre.
God gave the law for a purpose.
Herren gav lagen av en anledning.
You see, there's a lot of people that have an idea about Christianity.
Det finns många som har en idé om vad kristendom är.
That Christianity is keeping the Ten Commandments.
Kristendomen är att hålla de tio budorden.
You say it's not that way.
Är det inte så?
Stay with me and you'll understand where I'm going.
Följ med mig här så ska ni se vad jag ska ta er.
But there are more than 10 commandments.
Men det finns mer än 10 bud.
There are 600 commandments.
Det finns ju 600 av.
That cover every aspect of life.
De tar upp varenda synpunkt, varenda detalj av våra liv.
They're written in the five books of Moses.
De finns alltså i de första fem Moseböckerna.
And I like to describe it this way.
Jag skulle vilja beskriva det så här.
It's like taking a person and hanging them on a chain.
Det är ungefär som att ta en person och hänga dem upp och ner från en kedja.
That has 600 links in it.
Som har 600 länkar i.
And you hang that person over here.
Så hänger du dem över en klippa.
How many links do they have to break?
Hur många länkar behövs brytas?
Just one.
Bara en enda.
So we cannot be justified by what we do.
Så vi kan inte bli vi kan inte bli rättfärdiggjorda av att hålla lagen.
That's what Cain tried to do.
Det var det som Cain försökte göra.
You ever read the story of Cain and Abel?
Ni har läst historien om Cain och Abel.
How that God told those young men to bring him a sacrifice.
Hur Gud sa att de två pojkarna att föra honom ett offer, ge honom ett offer.
And the Bible says that Abel brought a lamb and offered the lamb unto God.
Och Abel alltså han tog ett lamm och offrade det till Herren.
Hebrews 11 says that it was an act of faith.
Hebreerbrevet 11 säger att det var en troshandling.
By faith Abel offered a more excellent sacrifice.
Genom tro så offrade Abel, hade han en mycket bättre offer.
Have you ever wondered why God rejected Cain's sacrifice?
Har ni någonsin undrat varför Gud förnekade då Cains?
Now Cain brought the fruit of the ground.
Han förde alltså med sig frukten ur fälten.
Now somebody
grödan.
Said one time, well, the ground had been cursed, and so that's why God couldn't receive it.
En del hade sagt att det var för på grund av att den hade blivit marken hade blivit en förbannelse på marken. Det var därför.
But I knew there was something deeper than that.
Jag visste att det var något mycket djupare än så.
Because God in the scripture tells them to bring the fruit of the ground.
Därför att Herren i Bibeln säger åt dem att föra honom markens gröda.
In the law of Moses.
I Moses lag.
They were to bring the first fruit unto God.
Så skulle de bringa det förstfödda till Herren.
There was the wave offering and the sheaf offering. Grain offerings.
Ja, så det var alltså sädesoffer som skulle föras också.
These were all received by God.
De togs emot av Herren alltså.
And so if he rejected Cain's offering because it was of the ground.
Så om han förnekade då Cains offer på grund av att det kom från jordens gröda.
Then why does he later accept the same offering from other people?
Hur kommer det sig att han accepterar det här offret och senare i Bibeln?
Oh, there's something profound here we need to understand.
Det finns något mycket djupt och meningsfullt i det här.
Have you ever grown a garden or had a farm?
Har ni någonsin haft en trädgård?
Any of you ever have a garden?
En trädgård? Någon?
All right. Everything about a garden is work.
Allt som har att göra med en trädgård är arbete.
I used to have some really big gardens.
Jag har stora trädgårdar.
And you plow the ground.
Man plogar marken.
And we use a tiller and we till the ground.
Jag vet inte exakt ord, men du vänder alltså på jorden.
And then
jordfräs.
You plant the seed.
Man planterar.
And then you have to get out there and keep the weeds out of the garden.
Och så måste man hålla ogräset borta.
And you have to continually work in a garden.
Och man måste hela tiden arbeta med
And then
fröd.
You harvest it.
Och sen så får man frukt från den skörden av det man gjort.
I tell this story sometimes and the people in Sweden just don't believe me.
Jag berättar den historien ibland och folk tror mig inte.
I'm going to bring a picture next time.
Jag ska ta med en bild nästa gång.
But I love to grow tomatoes.
Jag älskar att skörda och jobba med tomater.
And I grew some tomatoes that I was so proud of.
Och jag hade några tomater som jag jobbade med som jag var väldigt stolt över.
My son nodding his head, he remembers.
Ja, min son kommer ihåg.
Can you imagine a tomato that weighs over a kilo?
Kan ni föreställa en tomat som väger över ett kilo?
No, you can't.
Det kan ni nog inte.
I had tomatoes in that garden that weighed over a kilo.
Jag hade tomater alltså som vägde över ett kilo.
By themselves, one tomato.
En enda tomat.
Now, I said, well, what else is this preacher going to tell us?
Vad kommer annars kommer han försöka lura i oss?
I was so proud of that.
Jag var så stolt över det.
And we grew some tremendous things.
Vi hade massa saker som
And I know what it's like to be proud of growing something.
Jag vet hur det känns att vara stolt över att
The Bible says that Cain was a tiller of the ground.
Bibeln säger att Kain jobbade i marken med markens gröda.
And he went out into his garden and he gathered things that he had grown.
Och han gick ut i sin trädgård och han tog samman allt det som han hade odlat där.
And he brought them and offered them unto God.
Och han gick alltså till Herren som ett offer med det här.
The Bible tells us that God rejected Cain's offering.
Men Gud förnekade det här. Han ville inte ha den skörden alls.
And I want to show you why.
Och jag ska visa er varför.
Now the Bible tells us that what Abel offered, he offered by faith.
Bibeln säger att det var det som Abel offrade till Herren, det offrade han genom tro.
Why do you think that Abel offered a lamb?
Varför tror ni att Abel offrade ett lamm?
He flipped a coin.
Han kanske hade ett mynt som han.
And he says, heads, I'm going to offer a lamb.
Men på ena sidan av myntet så offrar jag ett lamm.
Tails, I'm going to offer pancakes.
På den andra sidan av myntet så offrar jag pannkakor.
No, it didn't work that way.
Nej, det var inte riktigt så det fungerade.
When he offered the lamb,
när han offrade lammet.
He had heard God talk about the Lamb of God.
Så hade han hört Herren tala om Guds lamm.
He offered that which pleased God.
Han offrade det som var Herren till godo, det som Herren ville.
Cain offered that which pleased himself.
Cain offrade det som var bara till hans själv, hans eget goda.
When Abel offered the lamb,
Abel offrade lammet.
You have to understand what is being said here.
Så måste ni förstå vad som verkligen sägs i den här skriften.
He is saying to God,
han säger till Gud,
I cannot save myself.
Jag kan inte rädda mig själv.
I cannot come into a relationship with God by my own works.
Jag kan inte ha en relation till Herren bara genom mitt eget arbete.
Now when we're talking about offering the lamb, we're talking about that he killed the lamb.
När vi talar om att offra lammet så talar vi om att alltså han dödade lammet själv.
He just didn't say, God, that's your lamb over there.
Han sa inte bara att Gud, det lammet som står där borta, det är ditt.
He killed the lamb and offered it as a burnt offering unto God.
Han dödade lammet och han offrade som ett brännoffer till Herren.
He was offering the life of an innocent victim.
Han offrade ett oskyldigt liv.
For his own sinful life.
För sitt eget syndfulla liv.
And so he was saying to God,
så han sa till Gud,
I am a sinful person.
Jag är en syndfull person.
I cannot save myself.
Jag kan inte frälsa mig själv.
And I'm offering the life of an innocent lamb for my own guilt.
Och jag offrar ett oskyldigt lamm för min egen skuld.
And God called that faith.
Och Gud kallade det.
And he received the offering of Cain, of Abel.
Och han tog emot Abels offer.
But Cain brings a different kind of offering.
Men Cain han för fram ett annat sorts offer.
He brings that which he has labored for.
Han för fram det till Herren, det som han har jobbat med.
He has toiled for.
Han har jobbat och arbetat hårt med det här.
He's so proud of what he has done.
Han är stolt över det han har gjort.
And he offers unto God this offering.
Och han ger Herren det här offret.
Think about this. What is he saying to God?
Vad säger han till Herren genom det här?
He's saying to God, I'm giving you the best I've got.
Jag ger dig det bästa jag kan göra, säger han till
Herren. I have worked for it, I've toiled for it.
Jag har arbetat och slitit hårt för det här.
I've sweated for it.
Jag har svettats över det här.
And now this is the best I've got.
Och det är det bästa jag har att ge dig.
He's saying to God,
han säger till Herren,
I want you to receive me.
Jag vill att du ska ta emot mig.
On terms of what I have done.
På mina egna meriter. Vad jag har gjort.
Cain is your first legalist.
Cain är första legalist.
He's the first person who believes he can come to God by what he does.
Han är den första person som tror att han kan komma till Gud genom det han har gjort.
And so God had to reject the offering of Cain.
Så Gud var tvungen att säga nej till det offret.
Paul tells us that no man has ever been justified by the works of the law.
Paulus säger att ingen människa har någonsin blivit rättfärdiggjord genom lagen.
No man has ever been brought into a right relationship with God by the works of the law.
Ingen har någonsin kommit till en rätt relation till Herren genom lagens hjälp.
So then why did God give the law?
Så varför gav då Herren oss lagen?
Paul says it was to make sin appear to be sin.
Paulus säger det var för att så synd skulle verkligen visa sig vara synd och ingenting annat.
Jesus described it this way in Matthew chapter 5.
Så här beskrev Jesus i Matteus 5.
Oh, you see, it's possible for me to keep the law outwardly.
Så det är möjligt för mig att kunna hålla lagen utvärtes.
But that's not how we'll be judged.
Men det är inte så vi kommer att dömas.
If we think that we can be justified before God by keeping the law.
Om vi tror att vi ska kunna rättfärdiggöras inför Herren genom att hålla lagen.
Let's consider what Jesus said.
Tänk efter, se vad Jesus säger.
He said if you he said you have heard it said of old.
Han sa, ni har hört att det har sagts.
And he's talking about the law of Moses.
Han talar här alltså om Mose lag.
You have heard it said of old.
Ni har hört att det har sagts.
That thou shalt not kill.
Du ska inte mörda.
But he says, but I say unto you.
Men jag säger till er.
If you hate your brother.
Om du hatar er broder.
You're going to be judged as a murderer.
Så kommer du att bli dömd som en mördare.
He said the law said we shall not commit adultery.
Lagen säger att ni ska inte begå äktenskapsbrott.
But he said if a person lusts after another person.
Men om en person lustar efter en annan person.
He said they will be judged as an adulterer.
Så kommer de att dömas som den personen var begick äktenskapsbrott.
Now I might be able to stop myself from killing someone.
Men det kan hända att jag kan stoppa mig själv från att döda någon.
But there's not a person in this room today that can stop themselves from hating someone.
Det finns inte en person i det här rummet som kan stoppa sig själv från att hata någon.
Unless it be through the power of the life of Christ.
Om det inte är genom Herren Jesu Kristi kraft.
We can keep ourselves from committing adultery.
Vi kan hålla oss själva från att begå äktenskapsbrott.
But it is human nature to lust after other creatures.
Men det är mänsklig natur att lusta efter andra människor.
And if we are seeking to be justified before God.
Om vi ska se att vi blir rättfärdiggjorda inför Herren.
You will not be judged just by what you do.
Så blir du inte bedömd. Döms du bara efter det du gör.
But you'll be judged by the very thoughts and intents of your heart.
Men du kommer att bli dömd efter dina intentioner, efter dina tankar.
Now I certainly don't want to face God that way.
Jag vill inte möta Herren på det viset.
But God made a better way.
Men Gud skapade alltså en bättre väg för oss.
He made a much better way.
Mycket bättre väg.
He said if you want to really follow me.
Om ni verkligen vill följa mig.
Then here's what I want you to do.
Så här ska ni göra då.
I want you to deny yourself.
Jag vill att du ska förneka dig själv.
And then take up your cross.
Ta upp ditt kors.
And follow me.
Och följ mig.
Now, that sounds complex, but it's really not.
Det låter komplicerat, men det är det inte.
You have to pardon me, I've got the sniffles.
Förkylning. Tagit på sin allergi.
He says, I want you to deny yourself.
Jag vill att ni ska förneka dig själv.
Now remember I said we have two lives within us.
Kom ihåg att jag sa att vi har alltså två liv inom oss.
If we are Christians,
om vi är kristna,
Christ's life lives inside of us.
Så lever alltså Kristi liv i vårt liv.
Unless we are a mind Christian.
Om vi inte bara såna som tänker.
There are people who have accepted the teaching of the church.
Det finns de som har accepterat församlingens och kyrkans lära inom bara i huvudet.
But have never received the Lord of the church.
Men aldrig tagit emot Kristus.
Which is Jesus Christ.
Jesus Kristus.
And he has to come and live in our heart.
Han måste komma och leva i vårt hjärta.
When he comes and lives in our heart.
När han kommer och lever i vårt hjärta.
Then the next thing he asks us to do.
Det han då ber oss efter det.
Is to deny what we were before.
Är att förneka det vi var tidigare.
He wants you and I to deny ourselves.
Han vill att vi ska förneka oss själva.
There are things that this body would like to do.
Det är saker och ting som den här kroppen gärna skulle vilja göra.
There are things that I would like to say sometimes.
Saker och ting som jag gärna skulle vilja säga.
Have you ever had to bite your tongue?
Har varit tvungen att bita tag i tungan ibland, hålla.
When you wanted to tell somebody something really bad.
När ni verkligen ville säga någonting rejält dåligt åt någon.
You had to bite your tongue, you know.
Bita tag i tungan ordentligt.
I'm trying to describe something here to you.
Jag försöker beskriva någonting för er.
That, you know, Jesus in the same fifth chapter of Matthew.
I Matteus 5, samma kapitel här.
He tells us about what will happen to us if we follow him.
Talar han om vad som kommer att hända oss när vi följer honom.
He says if someone smites you on the right cheek.
Han säger att någon slår dig på högra kinden.
Turn the other one.
Så vänd den andra kinden till också.
If someone compels you to go a mile, go two.
Om någon tvingar dig att gå en mil, så gå två mil.
If someone sues you at the law for your coat, give him your cloak also.
Om någon tvingar att ta ifrån dig din kappa, så ge honom det resten av dina kläder också.
Now, it takes more than willpower to do those things.
Det tar mer än bara viljekraft att göra såna saker.
If somebody hits us, you know.
Om någon slår till oss.
We want to do the right thing, don't we?
Så vill vi göra det som är rätt, eller hur?
We want to hit them back.
Vi vill slå tillbaka.
Now, isn't that how you feel?
Är det inte så vi känner ibland?
Isn't that the way we all are?
Det är så vi är allihopa.
If somebody hurts us,
om någon gör oss illa,
we want to get even with them.
Så vill vi ge tillbaka.
That's human nature.
Det är vår mänskliga natur.
If somebody makes us go a mile,
om någon tvingar oss att gå en mil,
then we say that's as far as I'm going.
Det är bara det är så långt jag går och jag går inte en meter till.
Do you know the history behind what Jesus said there?
Har ni vet ni bakgrunden för det Jesus talade om?
Under the Roman law of those days,
under den romanska lagen på den tiden,
a Roman soldier could compel any subject in the Roman Empire to carry his pack for a mile.
Så kunde romersk soldat, han kunde tvinga vem som helst som fanns under deras territorium, kunde tvinga dem att bära hans knyte.
They had a very heavy pack that they carried.
Det var en väldigt tung börda som de bar på soldaterna.
And it was said about the people of Jerusalem anyway, the Israelites.
Det sades om israeliterna.
That every young man in Israel had a mile marker both ways on the road that he lived on.
Det sades att varje israelit hade en milmarkör, kilometermarkör på båda sidor om där han levde, bodde.
And if a Roman soldier would make them carry the backpack.
Om en romersk soldat tvingar dem att bära deras ryggsäck.
They knew exactly where that mile marker was.
Så visste de precis var den här milmarkören fanns någonstans.
And when they come to that mile marker.
Och när de kom dit.
They would just set it down.
Så la de bara ner grejen.
And they say, I don't have to go one more step.
Så de behöver inte gå ett steg till.
Now that's where that came from.
Det kommer ifrån.
And Jesus said, if somebody compels you to go a mile.
Och Jesus sa att de var tvingade att gå en mil.
Go two. If somebody's forcing you to do something you don't want to do.
Om någon tvingar dig att göra någonting du inte vill göra.
Are you going to offer to do more for them than what they ask?
Ska du erbjuda dig att göra mer?
If someone persecutes you and says bad things against you.
Om någon förföljer dig och säger dåliga hemska saker om dig.
Are you going to bless them rather than curse them?
Ska du välsigna dem eller förbanna dem?
Now that's what Jesus says is relative to his life.
Och det är det som Jesus talar om, det är det som handlar om det vårt liv är.
I really wish I had a whole lot more time than I've got to go through all of this.
Jag önskar att jag hade mer tid att gå igenom allt det.
I want you to understand that what Jesus is describing here.
Jag vill att ni ska förstå vad Jesus beskriver.
You ever read the Beatitudes?
Har ni läst saligprisningarna?
Do you like the Beatitudes, you know?
Tycker ni om saligprisningarna?
The Beatitudes are the Lord's description.
Saligprisningarna är Herrens beskrivning.
Of what you're going to be when it gets finished with you.
Vad du kommer att vara när Gud har gjort klart sitt jobb med dig.
If you want to see what the Spirit's doing in your life.
Om ni vill se vad Herren håller på med i.
If you really want to understand it.
Om ni verkligen vill förstå det.
Read the Beatitudes.
Så läs saligprisningarna.
Because that is what God is going to do in your life.
För det är det som Herren vill göra i ditt liv och ska göra i ditt liv.
And when he gets finished with you.
Och när han har slutfört med sitt arbete.
Then you can turn the other cheek.
Då kan ni vända den andra kinden till.
You can go the second mile.
Så kan ni gå den extra milen.
Not with any malice in your heart.
Inte för att med någon elakhet eller ondska i hjärta.
But walking in the joy of the Spirit.
Men går alltså i glädje i Herrens ande.
We have thought the wrong concept about discipleship.
Vi har fått helt fel fot vad det handlar om det här lärjungaskap. Vi har förstått det helt fel.
I see people who think that God has called them to some kind of punishment.
Det är som Gud har kallat dem till en sorts straff.
As a way of discipleship.
Att vara lärjunge.
But discipleship is not that.
Men lärjungaskap är inte alls det.
Let me describe to you what discipleship really is.
Jag ska beskriva för er vad lärjungaskap verkligen är.
From the original Greek language.
Från grekiska originalet.
The word discipleship.
Lärjungaskapet.
It's used 264 times in the New Testament.
Används 264 gånger i Nya testamentet.
And it means to have a total attachment to someone.
Och det betyder alltså att ha en total lojalitet till någon.
The first concept of discipleship.
Det första konceptet, det första betydelsen av lärjungaskap.
1500 years before that.
1500 år före det.
Was that of a pupil or a student?
Vad det handlar om den som var en student som var en elev under någon.
But as the concept of discipleship evolved.
Men då lärjungaskapskonceptet evolverade och utvecklades.
From the secular Greek into the religious aspect of it.
Från den sekulära beskrivningen av vad lärjungaskap var till den mera kristna eller
It does not mean to be an apprentice.
Så betyder det inte att vara en elev under någon.
Nor a pupil or a student.
Den studerande eller en lärjunge på det viset.
It is something far greater than that.
Det är något mycket mycket större än det.
The call to discipleship always includes the call to service.
En kallelse till lärjungaskap betyder alltid en kallelse till att aktivt arbeta.
When Jesus called his disciples, he said, "Follow me, I'll make you fishers of men."
När Herren kallade lärjungarna så sa han, "Följ mig så ska jag göra er till människofiskare."
Discipleship is not the learning of the teaching of Christ.
Lärjungaskap är inte att lära sig det som Herren sa.
It is the acceptance of Christ himself.
Det är att acceptera Herren Jesus Kristus själv.
It is the rejection of the old existence.
Det är att förneka vårt gamla liv.
And the beginning of a new life.
Och begynnelsen av ett nytt.
In Jesus Christ.
Jesus Kristus.
Why would God call us to discipleship?
Varför skulle Herren kalla oss till lärjungaskap?
There's some very powerful things here.
Så många kraftfulla ord här.
As long as we do not deal with these two lives.
Så länge vi inte har att göra med de här två olika liven.
Then we become an enigma to ourselves.
Så blir vi en gåta även för oss själva.
Have you ever wondered why Christianity has not really succeeded in the world as it should have?
Har ni någonsin tänkt på varför kristendomen inte har varit en sån succé i världen som den borde ha varit?
I would dare to say the majority of people in this town are not Christians.
Jag skulle påstå att majoriteten i den här staden inte är kristna.
Why?
Varför?
Why not?
Varför inte det?
Certainly I know that the majority of people in Christ's time were not Christians.
Nej, jag visste säkert att de som levde under Kristus tid inte var kristna.
But look what his disciples did.
Men se på vad hans lärjungar gjorde.
His disciples turned the world upside down.
Hans lärjungar vände jorden upp och ner, världen upp och ner.
I said his disciples. His disciples turned the world upside down.
Hans lärjungar vände jorden upp och ner.
I think that the biggest problem that exists in the church world today.
Jag tror att det största problemet som finns inom församlingsvärlden nu för tiden.
Is that we have many believers but very few disciples.
Att vi har många som är troende men väldigt få lärjungar.
A disciple, as I said.
En lärjunge som jag sa.
Is not just believing something.
Inte bara tro någonting.
It is something that changes your entire life.
Det är någonting som förändrar ditt liv helt och hållet.
It is a leaving of the old way.
Att lämna det gamla livet.
When I gave you this definition here.
När jag gav dig definitionen här tidigare.
It is not the leaving of the teachings of Christ, but the acceptance of Christ himself.
Det är inte det att man följer Jesu Kristi lära, utan att man accepterar Kristus själv i sitt liv.
It is the rejection of our old existence.
Det är att förneka vår gamla liv.
And the beginning of a new life of discipleship in him.
Begynner som ett nytt liv av lärjungaskap i honom.
I'm describing what discipleship really is.
Jag beskriver här vad lärjungaskap verkligen är.
In Jesus's time to be a disciple.
Jesus tid för att vara en lärjunge.
It meant the rejection of things.
Det betyder att man förnekade vissa saker.
Let's take for example a young man that Jesus called to be a disciple.
Ta till exempel en ung man som Herren kallade, Jesus kallade till att bli en lärjunge.
The story is in Matthew 19.
Berättelsen finns i Matteus 19.
Now somebody will have to say time when it's time because I can go on for hours.
Jag kan fortsätta här i timmar, så någon får säga till mig när tiden är ute.
On Matthew 19.
Matteus 19.
There was a young man that came to Jesus.
Så kom en ung man till Kristus.
And he said, "Lord, what must I do to have eternal life?"
Han sa, Herre, vad ska jag göra för att få evigt liv?
And Jesus told him, "Thou knowest the law and the prophets and so on."
Och Herren, han gav honom listan på alla budord.
You see the promise of the law. God made a promise about the law.
Gud gjorde alltså löften om lagen.
That if any man could keep the law.
Att om någon verkligen kunde hålla lagen.
He would be given eternal life.
Så skulle han få evigt liv.
But no man ever kept the law.
Men det fanns inte någon som kunde hålla lagen.
We understand that now, don't we?
Vi börjar se det nu, gör vi inte det?
And so Jesus just repeated the promise that Moses had given.
Så Herren bara, han upprepar det här löftet som Moses hade gett.
And this young man was so proud of himself.
Och den här mannen, han var verkligen stolt över sig.
He said, I've kept the law since I was a child.
Jag har hållit lagen sedan jag var ett litet barn.
And Jesus saw something in this young man that was wonderful.
Och Jesus såg någonting i den här mannen, unga mannens liv, som var underbart.
And he said, I tell you what.
Jag ska säga så här.
I want you to be one of my disciples.
Jag vill att du ska bli en av mina lärjungar.
But there's only one thing that stands in your way.
Men det är bara en sak som står i vägen.
I want you to go sell everything you have and give it to the poor and come and follow me.
Jag vill att du ska sälja allt du har, ge till de fattiga, och sen kan du komma och följa mig.
So what happened?
Vad hände?
The young man went away sorrowful.
Den unge mannen gick iväg och mycket ledsen.
Because he was a very rich young man.
Att han var väldigt rik ung man.
Now what had Jesus done?
Vad hade Jesus gjort här?
He had made the man make a choice.
Han har gett den unga mannen ett val.
You see, up to this point, he was not called to discipleship.
Ända upp till den här punkten i sitt liv så var han inte kallad till lärjungaskap.
Jesus said, if thou would be perfect.
Han sa att om du vill vara perfekt och fulländad.
The word perfect.
Ordet perfekt eller fulländad.
It does not mean to be sinlessly perfect.
Det betyder inte att vara syndlöst perfekt.
The word perfect here, it means to be mature.
Det betyder att vara fullvuxen.
If you want to come to a mature relationship with God,
om du vill komma till en fulländad, en fullvuxen relation till Herren,
then I want you to become my disciple.
Så vill jag att du ska vara bli min lärjunge.
But to be my disciple,
men för att kunna vara min lärjunge,
you have to go home and divest yourself of those things that are hindering you.
Så måste du gå hem och göra dig av med de sakerna som hindrar dig.
And then come and follow me.
Där, så kom och följ mig.
Do you think Jesus was trying to hurt this young man's feeling?
Tror ni verkligen att Herren försökte göra den här mannen ledsen medvetet?
No, sir.
Nej.
What Jesus said to that young man, he said to him because he loved him.
Han sa detta till den unge mannen därför att han älskade honom.
Now Jesus didn't tell me I had to sell everything I had.
Jesus sa inte till mig att sälja allt jag hade.
Because I never had anything.
Jag hade ingenting att börja med.
But you see what the Lord did.
Se vad Herren gjorde här.
Was to put his finger in that man's heart.
Var att sätta sitt finger rakt på den här mannens hjärta.
And to show him where the enemy had control of his life.
Och visa honom var fienden hade kontroll över den här mannens liv.
Jesus was showing him.
Jesus visade honom.
Where the devil had his hand in his life.
Var Satan, var djävulen hade sin hand i den här mannens liv.
And he was saying unto him.
Och han sa till honom.
If you want to be my disciple.
Om du vill vara min lärjunge.
Then you're going to have to deny yourself this thing.
Då måste du förneka dig själv den här specifika saken.
Because that's where the devil is controlling your life.
För i den här specifika delen av ditt liv, där kontrolleras djävulen ditt liv.
And the Bible said that the young man went away sorrowful.
Och Bibeln säger att den här mannen gick iväg mycket ledsen.
Now I say this in my own church and I'm going to say it to you.
Jag säger det i min egen församling, jag säger det här.
And I want you to think about it.
Tänk nu efter.
Men are always willing to sacrifice to the God that they serve.
Människorna är alltid villiga att offra till den Gud som de tjänar.
I'm going to say it again. We are always willing to sacrifice to the God that we serve.
Vi är alltid villiga att offra till den Gud som vi tjänar.
I want you to think about that just a little.
Tänk efter på vad det betyder.
What our life reveals to us.
Vårt liv visar för oss.
Is what we serve.
Är det vi tjänar.
Where I live, there's a lot of outdoor sports going on.
Där jag bor finns det mycket utomhussporter.
Fishing and hunting and so on like
that. Man fiskar, man jagar och så vidare.
A lot of water sports.
Mycket vattensporter.
And I see people driving in very expensive vehicles.
Yes.
Have very expensive boats and things like that.
Och jag ser mycket folk som kör omkring med sina nya fina bilar och nya fina båtar.
And they spend thousands and thousands and thousands of dollars on all of this.
Och de lägger ner tusentals dollar på allt det här.
But if you ask them to give something to the work of the Lord,
men om man ber att någon av dem att ge pengar till Herrens arbete,
they can't do that.
Så kan man inte göra det.
But they are serving something, aren't they?
Men de tjänar någonting, eller hur?
They will sacrifice to the God that they serve.
De offrar till den Gud som de tjänar.
Now you think about it. Where's our heart?
Tänk efter, var finns ditt hjärta?
What is most important to us?
Vad är det som är mest viktigt för oss?
Are we willing to become a disciple?
Är vi villiga att bli en lärjunge?
Are we willing for God to put his finger into our heart?
Är vi villiga för att Herren ska kunna få sätta sitt hjärta på vårt
and
hjärta?
Say to you and I,
på vårt hjärta och säga till oss.
You've got something in your life.
Du har något i ditt liv.
That is keeping you from serving me.
Som hindrar dig från att tjäna mig.
Are we willing for God to do that?
Är vi beredda på det?
That's where discipleship begins.
Där börjar lärjungaskapet.
And that, my friend, is what this world and this city and this country and this nation needs.
Det är det som den här staden, det här landet, den här världen behöver.
Not people who simply believe in the Lord. Jesus didn't call the disciples to this until they had walked with him for a while.
Herren kallade inte sina lärjungar till att vara lärjungar till Jesus, förrän de hade gått med honom ett tag.
I noticed this one day and the Lord pointed it out to me.
Jag märkte det här en gång och Herren pekade på det.
When he first called his disciples,
när han först kallade sina lärjungar,
he said, "Follow me."
Så han följ mig.
He gave them a call to follow.
Så gav han dem ett kallelse att följa honom.
He gave them a call to believe in him.
Han gav dem en tillfällighet att tro på honom.
But then as they grew to know him,
men sen när de växte till att lära känna honom mer,
then he brought them to that place,
så förde han dem till den platsen,
where he said that you're going to have to make a choice.
Så sa han till dem, nu måste ni göra ett val.
Between my life and your life.
Mellan mitt liv eller ert liv.
And a true disciple,
en verklig lärjunge,
is going to choose the Lord's life within them.
Kommer naturligt att välja Herrens liv i dem.
And when we choose that life,
och när vi väljer det här livet,
that life that is his,
det livet som är hans liv,
then we're going to find that life will lead us to follow him.
Så kommer det här livet att föra oss vidare att lära känna honom.
Paul says in Romans 8:14,
Paulus säger i Romarbrevet 8:14,
for as many as are led by the Spirit of God,
så många som är ledda av Herrens ande,
they are the sons of God.
Så är de Guds barn.
Now, in the book of John in the first chapter,
i första Johannes brevet,
it tells us that Jesus came unto his own,
så att Jesus kom till sina egna,
and his own received him not,
men hans egna tog inte emot honom,
but to as many as received him,
men till de som tog emot honom,
to them gave he the power to become the sons of God.
Så gav han dem kraften att vara bli Guds barn.
I want to point out something here.
Vi ska titta på någonting.
The word sons of God,
ordet Guds barn,
in John the first chapter,
i Johannes evangeliet första kapitlet,
when he says he gave them power to become the sons of God,
när han säger att han gav dem makten att bli Guds barn,
that is describing a person who is born into your family that is a male child.
Det beskriver i Bibeln hur att någon föds in i familjen som ett manligt barn.
Did you know you didn't have any choice about that, did you?
Det hade inte ni något val över, eller hur?
You didn't choose to be born a man or a woman, did you?
Ni hade inget val om ni skulle bli födda man eller kvinna, eller hur?
You didn't choose your parents, did you?
Ni bestämde inte vilka era föräldrar skulle vara.
We just came here that way.
Vi bara kom till världen på det viset.
And if you were a male child,
om ni var ett manligt barn,
then they said a son is born to you.
Så sa de att en son har blivit er född.
That's the way that this scripture is rendered.
Det är så som Bibeln här beskriver det.
But in Romans 8:14,
men i Romarbrevet 8:14,
when it says, all right, thank you. It says concerning being the sons of God.
Så står det här när det gäller att vara Guds barn.
As many as are led by the Spirit of God are the sons of God.
De som är ledda av Guds ande är Guds barn.
He's talking about a mature relationship.
Så talar han här om en fullväxt relation, inte som ett barn.
It's not just being a son by relationship.
Det är inte bara att man är ett barn på grund av att man är född i den familjen.
It's being a son by character.
Därför att man är en son, man är ett barn på grund av en karaktär, på grund av ett barn.
You know, whenever my children were young,
mina barn var yngre,
and my sons did something that I didn't like,
och min son gjorde någonting jag inte tyckte om,
I would tell their mother,
så sa jag till mamma,
I'd say, do you know what your son did today?
Ser du vad ditt barn har gjort idag?
I think that's common throughout the world.
Jag tror att det är ganska vanligt över hela världen.
But you know, when they did something that was, I was proud of.
Men när de gjorde någonting som jag var stolt över,
I would tell their mother,
så sa jag till deras mamma,
do you know what my son did today?
Såg ni vad min son gjorde idag?
That's the sense that it's written.
Det är på det viset som det har skrivits i Bibeln här.
When we learn to walk in the Spirit,
när vi lär oss att vandra i anden,
God looks at the angels.
Gud ser på änglarna.
He says, that's one of my sons.
Och säger han, det är en av mina barn.
That's one of my disciples.
Det är en av mina lärjungar.
Now I've tried to compress several hours of teaching into just a few moments here.
Jag har försökt att få flera timmars undervisning här på en väldigt kort tid.
And the kind pastor has let me know we're about to run out of tape.
Och pastorn låter oss veta att bandet är nästan slut här.
I have a man in my church that does the same thing.
Jag har en man i min församling som gör samma sak.
When it gets to 20 minutes to the time to cut off.
Men när det kommer till 20 minuter kvar när jag måste sluta.
He holds up a sign 20 minutes.
Så håller han upp en skylt som säger 20 minuter.
And he holds up a sign 10 minutes.
Och så är det med 10 minuter.
And then 5 minutes.
Och fan 5 minuter.
And he goes like this. This is a never-ending story.
Det här är en historia som aldrig tar slut.
I've just kind of opened up a little of it to you today.
Jag bara öppnar upp lite grann av det för idag.
But it just grows deeper and more intimate and more personal and more beautiful as you understand.
Det blir mer djupare och mer intimt och mer underbart vackert ju mer man börjar förstå.
God wants you to be a disciple.
Gud vill att du ska vara en lärjunge.
So that he can take away from your life.
Så han kan ta bort det från ditt liv.
Everything in your life that Satan uses to control you.
Allt som Satan använder för att kontrollera dig.
Oh, and what happens then?
Och vad händer då?
When the Lord allows that to happen in our life.
När Herren tillåter det att hända i våra liv.
We really become disciples.
Så blir vi verkligen lärjungar.
And we have the power then.
Och vi har då makten.
To change the world.
Att förändra.
Yes, thank you, Jesus. I thank you, Lord.